Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Cornelis liksom dansar ner i havet så där liksom och viftar med händerna. Han älskar det liksom så. Och det är ju inte ofta man får en film av en människa som är stört kär. Det är ju liksom en dröm för en dokumentärfilmare. Därför det är ju ett mänskligt tillstånd som vi kan prata om. Men här får vi plötsligt se det. Så. Fan vad han är kär, Cornelis.
Mm.
att göra ännu en dokumentärfilm om Sveriges trubadur nummer ett genom tiderna. Går det att göra originellt? Finns det någon aspekt av Cornelis Vreeswijk som ännu inte skildrats? Ja, dagens gäst Magnus Gerten hävdar ju det, och han borde veta ett och annat om att göra just dokumentärfilm. Det finns ett 20-tal dito på hans CV. Bland annat en trilogi om överlevare, de kommer att nämnas lite senare idag, samt en film om unge Zlatan som vi också ska prata om. Men dagens huvudperson vid sidan av gästen är Cornelis Vreeswijk. Här är Värvet special med Magnus Gerten och Cornelis.
Jag vill säga att jag är ju inte bibliotekarie i ämnet Cornelis Vreeswijk. Det är det enda jag vill säga.
Ja, ja.
Jag kan inte alla texter och så vidare. Det, men...
Magnus, det kommer inte bli något
förhör.
Nej, du behöver inte vara orolig. Men det är roligt att du börjar i den änden att du inte, att det liksom inte, att du inte är någon kalenderbitare så. Men vad visste du om Cornelis när du började med filmen, och hur förändrad är den bilden nu?
Jag visste ju ganska mycket om Cornelis. Alltså, han är ju ett nationalmonument. Det är ju svårt att inte veta ganska mycket om honom. Och det var ju också en av utmaningarna i någon mening, att vad finns det för nytt att berätta, och är folk nyfikna på Cornelis? Det har gjorts en spelfilm, och Tom Ahlands stora SVT-dokumentär har ju varit runt överallt. Ju. Det har skrivits böcker, alltså universitetsavhandlingar, det har gjorts hur mycket som helst.
Men du hade väl inte läst alla dem när du drog?
Nej, det hade jag verkligen inte gjort. Jag tycker det är ganska trist att läsa sådana här biografier. Men jag läste en, och det är Claes Gustafssons stora Ett blodsliv. Och det första som vi gjorde när vi väl kom igång med filmen, det var att ringa till Claes Gustafsson. Vill inte du vara med i teamet och hjälpa oss att hitta någonting som är nytt? Alltså hitta det som inte är berättat. Mm. Och sen hade jag fick ju frågan väldigt tidigt. 2015 fick jag en fråga av de som kontrollerar många av rättigheterna.
Ah, okej, det är så det går till. Ah, vad spännande.
Och då hade jag ju precis, jag och Stefan Berg gjort en film som heter Tusen bitar om Björn Afzelius, som blev en stor succé. Och då får man lite frågor, det är ju kul. Tycker jag att man förtjänar om man har gjort en succé på något sätt. Mm. Men, och så ringde någon av dem mig, och så tänkte jag, nej, Cornelis, det ska jag inte göra. Det är så mycket gjort, och det är för stort, och det är lite för mainstream, tänkte jag nog också i min lite snobbiga attityd. Så.
Okej.
Och sen så gick jag och funderade på det här under ganska lång tid. Och sen kom jag, för så funkar man som dokumentärfilmare, så funkar säkert du också i det här, att man går och maler någonting i huvudet. Då kommer den här tanken upp att, ja men Cornelis, ja men tänk om man skulle göra så här. Och då kanske man liksom hittar en väg in i det. Mm. För jag var ju tvungen att hitta min väg in i Cornelis. Då hittade jag den här tanken att okej. Okay, jag utgår från den låten, Somliga går med trasiga skor. De han skriver om. Det vill säga att filmen inte bara handlar om honom, utan den handlar också om någonting annat. Mm. Det är inte bara ett porträtt av honom, utan det är också en tid. Det är människor som vi just idag kanske inte ens ser. De bara är på gatan. Det är tiggare och det är hemlösa. Och vi lever ju verkligen någon slags skyll dig själv-tid. Där finns någonting, det finns liksom ett ämne också, inte bara Cornelis. Och han skrev om dem, och hans engagemang för det var väldigt äkta. Mm. Alltså folk har frågat mig om varför är det inte mer om den politiska Cornelis i filmen. Och där tror jag bara att han var anarkist och bara hängde med lite och hade en känsla av att stödja de saker som kommer underifrån, stödja vänsterpolitik och så. Men hans stora engagemang var faktiskt de här människorna.
Somliga går med trasiga skor. Säg, vad beror det på? Gudfader som i himmelen bor kanske vill ha det så.
Så då hittar jag liksom den. Okej, det är min ingång.
Ja, och hur viktigt är det då att ha den liksom? Alltså, för det första så är jag bara nyfiken på i kronologin här då, när någon hör av sig från, det är inte ett förlag då? Jo, det är ett förlag som hör av sig.
Ja, de representerade både en stiftelse.
Just det, som faktiskt har lite pengar.
Mm. Exakt. Och förlag och skivbolag.
Okej. Men så när de hör av sig till dig, du säger inte nej då?
Nej, jag säger att jag ska tänka på det.
Okej, ja, det är smart.
Såklart. Mm. Och ja, de var en del av det samarbete som vi hade kring 1000 bitar. Så att det var liksom inga okända människor som ringde mig. Men de bara fick tanken, okej, men om det blev en sån succé med 1000 bitar så ska vi nu göra Cornelis också. Och det gör ju också att man blir sådär, jag vet inte riktigt. Ja, man vill ju inte springa i skivbolagens ärenden. Alltså så tänker man ju, och jag tycker att man också ska tänka, man ska verkligen göra sitt eget val i det där. Mm. Och jag hade så ganska många andra projekt på gång också. Mm. Så att jag kunde vara lite snobbig. Men sen så händer ju det 2020. Pandemin kommer. Plötsligt. Jag kan inte resa. Många av mina senaste filmer har varit väldigt internationella. Jag har rest för att spela in dem. Jag har rest för att visa dem. Så jag har varit världen runt hela tiden, vilket är superlyxigt. Men det kunde jag inte då. Pandemin kommer. Och då plötsligt så tänker jag, men Cornelis, det är ju en svensk film. Jag kan sitta hemma i min ensamhet, pandemin, dricka ett glas vin, möjligen lite för många glas vin under pandemin, och lyssna på Cornelis. Ta liksom platta för platta och fundera och lusläsa texter och sånt där.
Ja, men då, så, att,
så då kom det igång, det tänkandet.
Ja, men okej, så att det är så, från det att du får frågan till att du faktiskt säger ja, då är det 5 år.
Mm.
Ah, wow, okej. För att jag har ju liksom tänkt, när jag har hört dig prata om det här, så var jag så här, okej, okay, ja, men han började då 2015, så att han har liksom jobbat med den i nästan 8-9 år liksom. Men då var 5 av de åren gick åt till att bara fundera på om jag skulle säga ja.
Ja, men alltså, om man är dokumentärfilmer så till man jordens långsammaste varelser.
Mm, mm.
Exakt så fungerar processerna.
Mm.
Jag skriver väldigt lite, utan jag bara går och maler i mitt huvud och sen så plockar jag pusselbitar. Plötsligt hör man en låt och så tänker man, det där passar in i det där som jag har i en liten avdelning i mitt huvud.
Mm. Så, och det fantastiska i det här också är ju att då de människorna som gav dig uppdraget, så att säga, eller ställde frågan till dig, inte gick vidare under de här 5 åren till någon annan. Eller det kanske de gjorde?
Ja, och det vet jag inte. Det vet jag inte, men kanske de gjorde. Ingen aning så. Men de tyckte nog att vi hade haft ett väldigt bra samarbete, så att de... Alltså jag gör ju inte på deras uppdrag på något sätt, det vill man ju förstås betona, utan jag fick en fråga i stil med att om du vill göra det kommer vi hjälpa dig med rättigheterna.
Ah, okay. Mm.
Därför att göra musikdokumentärer är bland det mest komplicerade när det gäller rättigheter av filmer som du överhuvudtaget kan ge dig på. Alltså vi har 39 sånger i filmen. Och det är inte bara ett förlag, utan det är många olika förlag, och det är plötsligt så har han översatt en Leonard Cohen-låt, så måste man ta kontakt med USA och så ska någon där ge en möjligen tillåtelse att använda den. Sen har vi ju liksom hela bildsidan, 125 stillbilder, 60-tal arkivfilmer. Och för oss var det ju väldigt viktigt också att det skulle vara mycket nytt arkivmaterial. Så att, och vi hade ett stort research team. Jag är verkligen inte ensam om det här. Jag är ju den som får åka runt och få ryggdunk och få göra intervjuer och så. Men det finns ju ett team. Om det är någonting jag är bra på i dokumentärfilmen, så är det att hamna i ett bra team eller bygga ett bra team. Mm. För att vi är många som gör en sån här film. Så jag hade Claes Gustafsson, författare, expert, och som hittade nya grejer. Och sen hade jag Sebastian som plockade fram filmarkiv. Och alltså mycket av det som man ser i filmen har man faktiskt inte sett tidigare.
Ja, just det. Mm.
Alltså man jobbar 1-2 månader eller vad man nu gör på SVT med research. Så jobbar vi 1-2 år med research. Och ungefär är så relationen. Relationen är på det sättet. Va? Så att vi hittade väldigt mycket nytt. Och sen hittar vi ju då den här intervjun som hans vän Gitte Magnusson hade gjort. Mm. Han ligger på, ska vi säga, nästan dödsbädden. Då kommer hon dit med en bandspelare eller en diktafon som hon sätter 3 meter bort i rummet. Och vill då passa på att göra en biografi om sin vän Cornelis. Denna biografi blir inte av. Och detta band har varit försvunnet. Det finns en, har figurerat en utskrift av det. Men vi lyckades hitta lokalisera bandet.
Vad var det?
Det var hos en ljudtekniker som har jobbat mycket med Cornelis.
Ah, okay.
I Stockholm.
Och som kanske då i något slags försök från hennes sida att tvätta det liksom, så att det skulle bli bättre kvalitet, eller?
Jag vet inte exakt hela vägen hur det gick till. Men problemet var att det var inspelat på ett format som ingen av oss kände till. Alltså det var någon konstig, inte DAT-bandspelare eller kassettbandspelare eller diktafon. Så att det var ganska svårt att överföra det. Så det tog ganska lång tid innan vi faktiskt fick fram bandet.
Mm.
Men där insåg vi ju att jag menar, den intervjun, den är ju liksom gjord i ett ögonblick som är fantastiskt för en filmare.
Han har ju en väldigt avslappnad ton i det, va?
Ja.
Mm. Det är ju inte liksom, garden är inte uppe.
Ja, men han hatar ju bli intervjuad av journalister. Mm. Alltså han bara gick in i en roll då och var lite nonchig, lite star eller bara oengagerad.
Mm.
Men här är det ju en kompis till honom, Gitt Magnusson, som journalist, men som också var med honom precis i början när han sjöng på Vispråmen, Storken, Kungsholmen. Och, alltså, de kände varandra. Så att han kunde bara sitta och småprata med henne.
Mm.
Så då uppstod en annan ton. Och det är ju den tonen man är ute efter i en sån här film. Man vill ju ta bort allting som är liksom officiella intervjuer.
Mm.
Jag var nog blyg helt enkelt. Inte speciellt framåt. Men jag skrev ju dikter och berättelser och noveller. Jag skrev hela tiden.
Och det gjorde också att när vi, många av de andra arkivintervjuerna, ljudintervjuer, de kommer från en journalist, Oskar Hedlund, som skriver en av biografierna om Cornelis. Och han har med sig en bandspelare, han pratar med folk och samlar in material till sin bok.
Mm.
Och han känner alla de här, så att han sitter med Bim, Cornelis ena fru, och han sitter med Inga-Lil, Cornelis första fru. Och de bara sitter och pratar som vänner. Du vet, lite sådär, ja men du vet hur han var. Ja, jo, jag vet hur han var.
Mm.
Alltså, så att, och det är den tonen som man vill ha fram, den intimiteten. Så att du dras in i och känner att det här är verkligen på riktigt. Det här är, så här var det.
Mm. Och det där gäller väl liksom både, för jag menar, alltså så här, kanske självklart för dig och för alla som lyssnar. Men när jag tänkte på det här så är det ju så här, det är ju å ena sidan just den där tonen i rösten så att säga, i samtalet.
Mm.
Men även i bilderna ju. För att även om det är mycket som är liksom från kanske SVT eller motsvarande så här, så när ni har då att Fred Åkerström har filmat honom med en Super 8-kamera, han är liksom tjock och hoppar ner i badet och det är ett sånt jävla, alltså det är ju fantastiska bilder.
Det är ju liksom... Ja, men det är det. Man älskar ju de privata bilderna som, där det finns liksom inget filter. Och den fick vi faktiskt via Kajsa Stina Åkerström.
Mm.
Och det är ju då Fred själv som har filmat det. Sen det dyker upp ett finger i kameran där. Så ska man ändå veta att det är Fred Åkerströms finger som skymmer bilden lite. Och då åker de ju, det är ju 1970, så åker de på en sån här liksom charterresa. Eller alternativt att de faktiskt ska spela någonting i Spanien. Och detta är ändå Franco-tiden. Det finns folk som bojkottar Spanien och tycker att man ska absolut inte åka dit. Men Cornelis, så här var, han var inte politisk på det sättet. Utan, det är klart jag ska åka till Spanien. Det är ju jättekul ju.
Mm.
Och då är han ju störtkär i Bim. Och de kan ju inte låta bli bara stå och grovhångla framför kameran. Och han Cornelis liksom dansar ner i havet sådär liksom. Och viftar med händerna. Han älskar det liksom så. Och det är ju inte ofta man får en film av en människa som är stört kär.
Mm, Nej, visst.
Det är ju liksom en dröm för en dokumentärfilmare. Därför det är ju ett mänskligt tillstånd som vi kan prata om. Mm. Men här får vi plötsligt se det. Så, fan vad han är kär, Cornelis. Mm.
Så kan vi prata liksom lite grann om när du då 2020 sitter och dricker lite rödpang hemma i Malmö och jag antar att det är rött.
Absolut.
Ja. Och liksom kommer på att men fuck, jag gör filmen utifrån liksom Cornelis blick då på trasproletariatet och liksom de människorna som man på något sätt besjunger. Ja, men vad händer sen liksom? Alltså då har du på något sätt någon slags baslinje, en tes som du vill liksom bygga filmen utifrån, men lägger man sen pusselbit på pusselbit, eller hur funkar det liksom? Har du ett projekt i datorn som växer och växer och växer och sen så ska krympa?
Ja men det vi är i början är väldigt mycket i någon slags insamlingsskede. Mm. Så att vi går ut med det breda nätet. Och våra researchers då, de får liksom uppgift att gå till alla arkiv i Norden, alla arkiv i Holland, plocka fram allting som finns. Och sen så sitter vi och läser de här listorna och tänker att kanske den där intervjun eller det framträdandet, det kommer inte bli så intressant för oss. Men i grunden så tar vi in allting. Mm. Och sen så åkte jag själv till ett bildarkiv. Det finns ett bildarkiv på Kungsholmen här i Stockholm som har samlat alla de stora musikfotograferna i Sverige. Mm-hmm. De har alla ABBA-bilderna och de har allt Cornelis. De har ett helt fantastiskt ställe. Och det fina med det är att de har ju kvar negativpärmarna. Så att även om ursprungsbilden har du sett lite för många gånger, så plötsligt ska man leta, men här finns ju några andra bilder, finns alternativbilder.
Mm.
Så att, och jag älskar ju det att okej, ge 100, ge 1000% liksom i att samla in allting. Men sen har du ju du har ju någon slags lös linje. Det är det här, vi vill berätta det här perspektivet på Cornelis. Så att då börjar du liksom värdera det insamlade materialet utifrån din grundtanke.
Just det, mm.
Och sen gör ju vi så när vi klipper, så är vi ju inte kronologiska, utan vi klipper några scener. Om vi har till exempel den här filmen som Fred Åkerström, den här privatfilmen som han filmade, då kan vi bygga en scen kring det. Vi bygger pusselbitar.
Mm.
Så vi kan starta med att klippa någonting som är mitt i filmen. Ja, men det här vet vi, det här vill vi ha med, det här brinner, det här händer det någonting. Och sen så gör man det på lite olika ställen. Och sen så bör man se efter ett tag när man har många pusselbitar, ser man vilka passar ihop. Ja, men det här efter det så händer det någonting när den här scenen kommer.
Och då finns det fortfarande inget, för jag menar du, alltså så här, eller då finns det såklart ljudet från respektive scen ifall det är en talad scen så att säga. Men här är det fortfarande liksom bilder framförallt, eller?
Ja, men vi samlar både in ljudintervju och bilder. Mm, så att, och sen så åker jag ju runt och gör intervjuer också, nya intervjuer ju. Och jag vet ju lite vad jag är ute efter ju. Men den är ju stor filmen i någon mening, att vi pratar om stora delar av hans liv. Vi pratar väldigt lite om barndomen, vilket jag tyckte nog var ganska skönt att vi inte skulle göra.
Nej, och det gjorde väl Tom Holland lite mer då kanske?
Mm. Ja, den här spelfilmen hade ju också en öppning som på något sätt skulle förklara varför Cornelis blev som han blev. Ja, men han sattes på ett barnhem eller på ett nunnekloster, sjukhus i Holland under kriget. Och där fick han vara ensam och han åt så mycket mat att han blev tjock och så. Och jag gillar inte den typen av liksom facit.
Mm.
Det är därför han blev som han blev.
Just det. Mm.
Och det vet jag, med 1000 bitar var det likadant, att folk kom fram till mig efteråt att jag förstår ju att han blev som han blev. Hans mamma tog ju livet av sig. Mm. Och jag tror inte att vi människor är så lätta att förklara.
Just det. Sanningen är alltid mer komplex då, men att man som konstnär skulle kunna ta den enkla vägen så att
ja,
säga.
Ja, det exakt. Det är ungefär så jag menar. Ja. Mm.
Men tänkte på det. Först så såg jag din film och sen så såg jag Tom Holland film om Cornelis, och så tänkte jag på Nu, det var inte som att jag räknade, men i Toms film så är det ju, det tar en stund liksom tills någon människa som fortfarande lever är med. Och då blev jag lite nyfiken på dig just så här, om det ska vara svårt, blir det mer spännande ifall liksom, alltså allting kring den här personen då, som i det här fallet med Cornelis liksom, alltså det är ju imperfekt liksom. Blir det mer, eller tycker du om det, eller skulle du, alltså kan du lika gärna göra, du gjorde ju för sig en film om Winnerbäck för 12-15 år sedan, han lever ju i allra högsta grad,
ja.
Men finns det någonting liksom, jag vet inte om vi kan prata om det. Är det roligare för att det är svårt liksom, om det är svårt att hitta just som i Cornelis då, någonting unikt eller någonting eget?
Jag vet inte om det är roligare, men alltså varje film är ju en väldigt specifik utmaning, och jag tänker att även om man som jag har gjort en del filmer som utspelar sig i, det är liksom en backstory, det är någonting som har hänt redan, och det kanske är en ganska stor historia och det bygger mycket på arkivfilm, men det måste ändå bli en film om idag. Det måste finnas ett lager som är just nu, och i Cornelis-filmen så är ju, det finns, han dog, men det finns de som lever kvar.
Mm, mm.
Det finns ju då Fatima som han skrev en låt om och som han var vän med och som han försökte hjälpa och rädda. Hon bär ju ett nutidslager i den filmen. Så att om du bara gör en dåtidsfilm så blir det inte lika spännande. Att det står ingenting på spel längre på något sätt. Mm. Utan det måste finnas någonting som står lite på spel idag också.
Ja, och i det här fallet så är det ju, eller jag inbillar mig att det du försöker säga med filmen är så här, oj, titta, man kan se på utsatta människor på det här sättet gissningsvis fortfarande 2024, även om det inte är alla mod, så att säga.
Absolut. Ja, ja, men alltså, jag tycker han, alltså Cornelis har ju någonting att lära oss. Han är ju inte bara en underhållare, utan hans konsekvens i hur han ser de här människorna, som ju verkligen var äkta och som ju han visade i sitt privatliv och så vidare också ju. Han bryr sig på riktigt. Han säger till oss, den här somliga går med trasiga skor är ju inte en sång om skriven för de människorna, utan är skriven till oss. Titta här.
Mm.
Somliga människor går med trasiga skor. Alltså han vill ju att vi ska se någonting. Och det tycker jag den blicken har, tror jag att vi skulle behöva idag. Men det är ju inte inne att prata om folk som går under i detta samhälle. De som super för mycket, bråkar för mycket, ställer till det för mycket. De som trampar snett. De bryr vi oss inte om, för vi är ju ännu mer i ett framgångssamhälle på något sätt. Och dessutom så lever vi också i en tid där vi ska inte ta hand om dem, utan vi ska straffa dem. Alltså det är ju ingen tillfällighet att det finns ett politiskt parti som har diskuterat att man skulle döpa om kriminalvården till straffverket. Alltså det är liksom där vi är nu. Och där tycker jag att vi har jättemycket att plocka upp från Cornelis.
Mm. Ja, solidaritet känns inte som ordet på alla släppar 2024.
Verkligen inte. Mm. Och det är ju, det har, Cornelis har det.
Mm.
Han har det naturligt. Och han är ju en total underdog. Han kommer ju hit som 13-åring. Han är invandrarkillen, han växer upp fattigt. Han ska slå sig in i det svenska samhället.
Mm.
Så att han är liksom en, han känner med dem hela tiden, och hans första vägval yrkesmässigt var ju att han jobbade på mentalsjukhus. Han började en utbildning till socialarbetare och jobbade också på en socialbyrå i en kortare tid.
Mm.
Och sen så lämnar den karriären för att han får ju ett boybands genombrott. Han blir ju megastor. Han är ute på en turné efter första plattan som är hösten 64. Och det kommer kanske inte jättemycket folk i början, men sen mot slutet av den turnén som går in på 65 också, så är han störst.
Cornelis Vreeswijk, hur gammal är du?
27 år.
Om du skulle spela en visa för Six Axe-lyssnare, vilken skulle du vilja spela då?
En visa som handlar om hur det är när man har en självspricka läppen på vintern, när det är så besvärligt att skratta.
Ett enormt genombrott. Och han är ju också så färdig som artist. Alltså, sångrösten, texterna, spelet. Alltså han bara stiger fram och har det.
Mm.
Och jag menar, det är bara här liksom på de första plattorna. Och jag, första gången jag hörde honom, då var jag en liten pojke, då hörde jag Brev från kolonin. Och jag tyckte ju bara att han var en underhållande. Vad roligt det var, tänkte jag. Jag hörde ju inte riktigt de där undertonerna om piller och annat som folk tog uppenbarligen och så. Och det är ju också en del av resan som vi har gjort med den här filmen. Alltså in i den mörka världen som Cornelis drogs till.
Just det. Mm.
Alltså inte bara för att han hade en destruktiv sida, men han hade också en enorm nyfikenhet på de här människorna. Och han blev ju kär i en sprutnarkoman, heroinist, som är prostituerad, som heter Gull och som heter Ann-Katrin Rosenblad i hans sånger. Mm. Och det är ju en historia vi också berättar i filmen.
Mm.
Och där var vi också väldigt glada över att vi faktiskt kan visa att jo, men hon fanns på riktigt och här, så här såg hon ut.
Mm.
Mm. Och hon går ju också under. Alltså Gull, som man då träffar 66-67, är tillsammans med, är störtkär i också. Och sen så försvinner deras relation någonstans. Men så dör hon 85. Och då finns det i Cornelis efterlämnade samlingar. Det finns det en handskriven dikttext som heter Gull är död.
Mm-hmm. Mm.
Där han berättar om sista gången han såg henne. Och denna text har sonen Jack Vreeswijk faktiskt satt musik till. Och det är jättesorgligt naturligtvis. Han berättar hur han möter henne på en guldmansplan och hon frågar, känner du igen mig? Och jo, jag känner igen henne, men hon såg inte ut som hon gjorde på den tiden. Och sen så ger han henne en hundring och så försvinner hon iväg. Alltså det är det här sista mötet.
Mm.
Men det har betytt mycket för honom. Och jag tror också att det är en del av det här att han väljer att allra sista plattan som det då blir att ja, men det ska bli en platta om narkomanerna, om knarkarna.
Gull är död. Gull är död. Och det var ju som jag trodde. Gull är död för ett halvår sedan. Undrar vart hon bodde. Sist jag såg Gull på stan, det var så länge sedan. En förmiddag på Gullmarsplan. Och hon var bombad redan.
Du, alltså apropå det här om med liksom att välja, för vi pratade om det för en stund sedan, liksom hur du, alltså jag tänker mig att det är som en, hur lång är filmen som längst liksom?
Ja, den kan utan problem vara dubbelt så lång.
Mm.
Mm. Så folk har lite olika metodik i det där. Det finns ju de som lastar in, nu med en dator kan man ju lasta in hur mycket som helst. Man kan ju ha 7 timmar och man kan ha 5 timmar. Jag tror inte vi jobbar lika mycket så. Men kan utan problem vara 3 timmar.
Mm, mm.
Och då är det ju på gränsen till oöverblickbar. 5 timmar är helt hopplöst.
Mm.
För att det man försöker ändå skapa är ju någonting så du kan få en känsla för en rörelse. Okej, det börjar där och så går vi i en vågrörelse så händer de här olika sakerna. Vi sitter ju väldigt länge och klipper ju.
Mm, mm.
Alltså klipparen Erik Bäving då, som jag har klippt mycket med. Han som ju skulle kunna vara medregissör också i någon mening så. Han, jag tror att han satt åtminstone i 1 år med klippningen.
Mm.
Jag satt inte med hela tiden. Jag gjorde ju intervjuer och research och reste och så vidare så att. Sen är man ju mitt i den här klippningen så är man ju ganska uppgiven och tänker att fan, vi får inte ihop det. Nu, okay. nu är den här fina karriären, nu är den slut liksom.
Men är det för att det är för rörigt eller för att det är för mycket eller för att du inte får fram liksom, du får inte fram den där stringenta storyn?
Ja, men det är ju ofta för att man inte tycker att det känns någonting.
Okej. Okay. Mm.
Därför att vi jobbar ju med, alltså det är en rätt så emotionell process. Vi har klippt en scen eller vi har en liten inspelning och så tittar vi på den och så tänker vi, wow, det här känns så mycket. Det här brinner, det här är det jättebra, det måste vi ha med. Men vi måste också kunna förklara varför det känns. Och vi måste också kunna sätta in det i en struktur. Så att då måste vi gå över till någon slags intellektuell fas också. Så vi måste kombinera de här emotionella ögonblicken med att de ska faktiskt passas in i en struktur, i en större berättelse. Mm. Och sen så laborerar man med det här liksom, stora känslor, lite intellektuell kylighet. Och sen så sätter man ihop de här och så känner man att de kanske inte alltid adderar, utan de kan till och med konkurrera, de ger inte den effekt som man är ute efter. Man vill ju att det ska byggas och det ska vibrera lite och ännu mer och sen ska det komma en förlösning. Ja, jag menar det är ju som musik. Man etablerar ett tema, ett intro och sen så har man en vers tema som är liksom grunden i låten och sen har man ett förlösande liksom, en hook i en referering och så vidare. Vi tänker ju också så ju. Ibland så kan vi ju referera till att ja, men det här måste det vara som ett gitarrsolo av Neil Young, liksom det här partiet. Allting är ju någonstans musik också i när vi klipper och när vi berättar. Det är därför det är så kul att göra musikdokumentärer, för att musiken är, om jag hade tvingats välja mellan film och musik, om någon hade satt liksom en sån pistol mot tinningen, så ja, men då hade jag nog sagt musiken.
Mm. Ja, men du är ju väl också misslyckad drogstjärna, som vi andra, som alla vi andra.
Ja, misslyckad, ja. Men inte. Jag vet inte, jag har inte kommit så nära till begreppet rockstjärna.
Nej, jag fattar.
Men absolut, gitarr klinkar och när jag kommer hem ibland så sätter jag mig ner med gitarren och läker lite.
Mm.
Istället för att ta sömnmedel och piller och dricka för mycket rödvin så sätter jag mig ner med gitarren och så klinkar jag lite. Så lättar lite spänningarna i kroppen. Mm. Jag ser att det här är ganska många gitarrer här också. Just.
Som samlar så jävla mycket damm bara, det är för deppigt. Men en vacker dag ska de få jobba igen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente. Jag blir sugen på att pitcha åtminstone en artist som jag skulle vilja att du gjorde. Men nu kanske du är färdig med artister.
Nej, det är absolut inte. Nej.
För att,
så att jag lyssnar gärna på en pitch.
Nej, men någon måste ju göra den stora John Holm-dokumentären.
Det har ju gjorts någonting om honom.
Jo, jag vet. Men jag tycker... Ja. Mm.
Som du inte var riktigt nöjd med.
Jag var faktiskt tillfrågad om jag ville jobba med den, tror jag. För att jag pitchade en idé på SVT för jättemånga år sedan. Ja, nej, visst. Den finns. Och jag borde ju se den. Den kanske är fantastisk.
Ja, men den handlar ju... Ja, men den är intressant för att den handlar ju mycket om hur svårt det är att göra en dokumentär om John Holm.
Mm.
Hur motsträvig han är.
Mm.
Och jag har ju en otrolig respekt för människor som tycker att ja, men jag vill inte att det ska göras en film om mig.
Mm.
Jag vill bara vara mig själv. Jag vill inte det jag delar med mig av till världen, det kommer via mina sånger. Det kommer inte via att jag är med i en film.
Ja, just det.
Och människor som har den attityden, de respekterar jag, och jag skulle aldrig göra en film om dem heller. För att det bygger ändå på att alltså folk behöver inte vara inställsamma och göra allt man säger, men de måste vilja dela med sig. Och ibland så kan det ju vara att man har många samtal med någon, men det kan också vara att man bara hänger med, det är mer än en fluga på väggen. Alltså det är liksom två olika sätt att göra film på.
Mm.
Men det bygger ofta på att de man följer med, att de ändå de tänker lite på att jag är med i en film. Och det är någonting väldigt speciellt om man ställer in en kamera i ett rum och så filmar man två människor som pratar med varandra. Det som kommer hända då är att när de pratar med varandra så vet de om att det finns en kamera i rummet, och de kommer bli lite tydligare och säger inte han, utan säger min far sa.
Mm.
Det vill säga att de förklarar omedvetet för kameran.
Mm.
Och då blir det också väldigt bra. Men då vill de vara med i filmen och de vill hjälpa till. Fastän de är liksom helt inne i ett samtal med en annan människa. Och där kameran bara är observerande. Men så finns det de som absolut inte gillar det. Jag är tyvärr har jag en känsla av att John Holm är... Han gillar kanske inte samtalen, han skulle inte heller gilla att att man skulle följa efter och filma honom. Men det är okej. Okay. Jag menar, det är liksom ingen plikt att man ska ställa upp i en film.
Nej.
Och det passar inte alla heller.
Går det att säga någonting liksom om vad kärnan är? Varför, alltså så här, finns det någonting gemensamt för alla de grejerna som du gör?
Ja, det är ju en bra fråga och jag har inte ett välformulerat svar. Men det är jag ganska övertygad om. Alltså det finns ju, tycker jag, och det tycker jag är dokumentärfilmens ädlaste uppgift. Det är att humanisera människor.
Mm.
Det vill säga att göra berättelser där människor får bli komplicerade. Men de får ett namn, de får berätta sina historier. Och vi får, de blir inte en mediekliché eller en serietidningsfigur längre. Och flera projekt, om jag nu pratar om den här varje ansikt har ett namn, handlar ju om det här att ja, men det är liksom anonyma människor som vi ser i nyheterna eller i nyhetsfilmer, arkivfilmer. Ja, men det är faktiskt en människa där och om den människan får ett namn så kommer vi också kunna identifiera oss med och förstå att ja, men jag är också lite som han eller hon är.
Och det linjerade väl väldigt väl, alltså ditt arbete med den filmen med flyktingvågen 2015?
Ja, absolut. Ja, men det gör det. Och det, jag menar, det är ju, tycker jag, en stor mediafråga det här med att humanisera eller dehumanisera. Vi ser ju ett krig i medierna mellan Israel och Palestina just nu. Där båda sidorna bland annat jobbar med att sätta namn på sina offer.
Mm.
Därför att man vet att ja, men det här är, det, annars skulle vi inte bry oss om det bara är liksom namnlöst.
Just det. Mm.
Så att överallt så ser du ju namn och berättelser kring de här som är kidnappade av Hamas. Men du ser ju också på den palestinska sidan hur man också försöker få ut berättelser om att det här barnet heter så här och detta barnet har denna familj.
Mm.
Och sen kan man ju tycka att det är ganska jobbigt att en del av någon slags propagandakrig eller att det finns ett behov av att just göra det där. Men i grunden så tror jag att det är det som vi jobbar med också med i dokumentärfilm. Men där vill jag också lägga till det som man kanske inte ser i det här Hamas-Israel. Och det vill jag verkligen jobba med. De komplicerade porträtten. Jag gillar ju att göra Cornelis därför att han är inte entydig. Han är inte alltid lätt att älska. Han gör hemska saker.
Mm.
Men ändå när vi har sett filmen så älskar vi honom. Det finns kanske de som bara lämnar och nu vill jag inte stötta honom längre.
Mm.
Men i grunden så kan vi faktiskt älska honom trots allt det hopplösa som han gör.
Mm.
Det gäller ju även, tycker jag, Björn Afzelius-porträttet. Han är ju en liksom vänstersångare, lite sentimental, som sjunger om Nicaragua men också om sina kvinnoaffärer. Och han vill vara en bra man och han vill rädda världen och han vill göra de rätta sakerna, ta väl hand om sina barn. Men han misslyckas.
Mm. Mm.
Utan han är fast i liksom en virvelvind av kvinnoaffärer och kan inte hålla ihop sin familj. Alltså, men det är någonting, finns något djupt mänskligt i det här. Alltså. Vem av oss ska kasta de stenarna liksom och säga att det här borde du ha skött bättre. Jag menar, vi är ju alla liksom icke-perfekta människor. Va? Och jag tycker att det är väldigt viktigt i dokumentärfilm. Och för mig har det varit någonting som jag vill göra. Jag vill inte göra hjälteporträtt.
Mm.
Och det finns ju en del av dokumentärfilm som är lite mer åt det hållet. Det finns ju till exempel den mer politiska dokumentärfilmen. En del av den åtminstone. Där det finns en hjälte på den rätta sidan. Och som slåss mot den stora övermakten mot en skurk eller vad det nu kan vara. Och sen så sitter publiken då i salongen och så känner vi alla att ja, just det, den här filmen bekräftar exakt vad jag känner.
Mm.
Alltså det blir liksom en bekräftelse av min egen politiska ideologi eller vad det är jag känner. Jag tycker det är mycket mer intressant om man utmanar publiken. Och jag hade en vän som såg Cornelis-filmen och så sa hon: jag tänkte på min pappa hela tiden. Och när folk tänker så, då tycker jag att jag har lyckats. Mm. För att om man ska ha gjort en bra film, så ska det finnas plats för att du, om du sitter i publiken, ska du kunna väva din egen film som är ditt liv, dina erfarenheter. Det är ju där det uppstår någonting som är spännande.
Mm. Visst. Och hur var det liksom, kan vi, nu när du ändå är här, du kanske inte kommer tillbaka någon mer gång, kan du inte bara berätta lite grann hur det gick, för jag vet att det är 10 år gammalt, men liksom det faktum att ni hade så mycket Zlatan-material, hur kom det sig?
Det kom sig av att faktiskt det första stora dokumentärprojekt som jag gjorde och som min bror Fredrik gjorde var
Blådårar
1, som hade premiär jul 1998. Och vi bara tänkte att men vad kul, vi, fotboll var inte lika stort då, allsvenskan var inte lika hypad. För oss var det ändå, det var nästan en hemlig trädgård. Vi går och kollar på fotboll, ingen annan som gör det. Så vi var ju jättemycket inne i det och vi älskade ju liksom att kolla Malmö FF. Och sen så startade vi det här projektet att vi fick vara på insidan av Malmö FF, hänga med spelarna i omklädningsrummet. Det var en tid när man kunde göra det, idag är allt det stängt. Va? Så då gjorde vi en film om supportrarna och om klubben och spelarna, Blådårar. Och sen så, ja, och det blev en väldigt kul film, så jag tycker jag fortfarande, den är väldigt spretig och så, men det är en helt galen supporter som jag fortfarande tycker är väldigt underhållande. Mm. Och sen så hände det att det gick väldigt dåligt för laget. Alltså de åkte ur allsvenskan. Och då tänkte vi, och vi mådde väldigt dåligt av det, så tänkte vi som terapi. Okej, vi ska vara med i den här sista matchen och spela mot AIK borta. Och vi vet att de kommer åka ur. Vi ska vara i omklädningsrummet. Vi ska filma spelarna när de har åkt ur. Vi bara tänkte det som någon slags terapi. Och då blev det starten på den andra Blådårar-filmen. Men när vi håller på och filmar den, så dyker det upp i omklädningsrummet en ung, kaxig invandrarkille, 17 år gammal, som kommer in i omklädningsrummet. Och han sticker ut fullständigt. Han är liksom helt annorlunda. Och det är väldigt blandade känslor kring de andra spelarna, också kring honom. Och då bestämmer vi oss för att okej, vi följer honom. Så vi följde då Zlatan under hans första 2 år. Och det materialet använde vi delvis i det som blev Blådårar 2. Men det fanns jättemycket material vi inte hade använt. Och det låg då liksom i plastpåsar, alla de här banden i källaren på Fredriks kontor. Och när man var där så kunde man ibland liksom höra röster underifrån liksom. Materialet kallade på oss. Och då började ju också Zlatans karriär gå mot sitt slut ju. Så att 2014-2015 så bestämdes för att okej, nu ska vi göra en film om Zlatan. Och som bygger på det materialet som vi hade delvis använt, men som vi och mycket som vi inte hade använt, att okej, vi kan inte göra en berättelse om hela Zlatans liv. Vi kommer inte bli insläppta var han nu befinner sig. Alltså, det är ju liksom en kung, det är kungen på slottet och du blir inte insläppt. Men vi var ju där under de definierande åren då det fortfarande var någonting på spel. Kommer han att klara det? Kommer han att få sitt genombrott? Eller kommer hans egen, det han kämpar med, hans självsyn och blandning av enormt självförtroende och väldigt dåligt självförtroende, kommer han att lyckas ändå? Så det blev en slags coming of age film som landar i att han kommer till Italien och där blir han stjärna och där slutar filmen. Mm. Så att det var en kul resa att få göra, och vi kunde göra den filmen därför att vi var där med honom. Jag tror inte att vi hade velat göra den om vi skulle bara komma så där utifrån och tänka, ja men Zlatan, det är ju säljbart, det kan vi nog göra någonting om. Mm. Utan vi hade en trovärdighet. Det gjorde också att Zlatan inte stämde oss. För han hade ju gett tillstånd till att vi fick filma honom under de här åren när han var ung. Och vi blev hembjudna till honom och sådär. Men annars så kontrollerar Zlatan allting själv. Mm. Och alla de filmerna som görs om de här fotbollsstjärnorna, Messi och Ronaldo och så, de är ju producerade av stjärnorna själva.
Mm.
De Zlatan-filmer som har gjorts i övrigt nu är ju producerade av Zlatan. Han bestämmer ju vem som, vilken journalist som ska få uttala sig, vem som ska få med i filmen och sådär.
Mm.
Och det är så vill ju inte vi jobba ju. Och vi hade ju inte kunnat ha honom i klipprummet heller riktigt.
Nej, jag fattar. Du, innan det går, vad blir nästa film då?
Det är ju jättejobbigt att prata om.
Okej.
Okay. Det är ju förfärligt att prata om. Mm. Det finns ju någonting att man tycker att jag vill, om jag ska berätta om jag ska göra, så vill jag kunna pitcha det på ett bra sätt.
Mm.
Men jag kan säga så mycket som att jag jobbar med ett musikinspirerat projekt. Som inte handlar om en artist utan en mer tematisk film om musik.
Okej. Okay. Mm.
Och sen så har jag fått frågan om jag vill jobba med ett fiktionsprojekt.
Mm-hmm.
Som också är, som jag inte kan berätta sådär mycket mer om.
Nej.
Men då tänker jag att då kommer jag ju göra den film utifrån mina erfarenheter och alltså att hitta ett sätt som är inspirerad av det dokumentär, hur man gör dokumentärfilm.
Mm.
Det är ju så att vi, när vi gör våra dokumentärfilmer, vi tänker ju fiktion i någon mening. Alltså vi använder oss av de berättarmodellerna av man träffar en huvudperson och som står inför en utmaning och hur ska det gå, och sen får man följa med den personen i en bana liksom, hur ska det så här sluta?
Mm. Det måste finnas en dramaturgi liksom.
Ja, men dramaturgi är väldigt viktigt, och det är när man träffar någon i början av en film så är den personen en helt annan person när filmen är slut.
Mm.
Det är ju liksom den resan som varje film måste innehålla.
Mm. Ja, vad spännande. Det ska bli kul att följa dig. Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit.
Tack själv.
Ja, det där var Värvet special om Cornelis med Magnus Garten. Filmen Somliga går med trasiga skor måste alla se. Den släpps idag på Triart och andra plattformar. Och Värvet görs av Ninni Westin och Kristoffer Triumf. Vi hörs mycket snart, hoppas jag. Tack för idag. Adios.
Hej Rio de Janeiro, dansar alla småbarn samba. Utom de som inte hinner för och måste tigga bröd. De får inget samba understöd. Men de andra, de lär sig dansa samma dag de börjar gå. Eller tidigare ändå.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.